Nu ska vi läsa Herrens ord. Vet ni var i Bibeln den mest kända bibelversen står? Jag hör bara mummel. Vad säger ni?
Johannes 3:16
föreslår du. Är det någon som har något annat förslag? Kan vi enas om Johannes 3:16 så svarar vi ja. Ja, det fick vi församlingsmöte mitt i alltihop det där. Det är så rätt. Då läser vi den lilla versen, men 17 också för sammanhangets skull. Det är så gripande, förstår ni, att i denna lilla vers, Johannes 3:16, ryms hela evangeliet. Och därför sa Martin Luther på sin tid att det här är den lilla bibeln, sa han. För den rymmer i sin litenhet hela evangeliets stora budskap. Halleluja. Jag läser i Jesu namn. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Amen. Den som bedriver mission, det gör ju församlingar och organisationer och enskilda också, ska läsa den här 16:e versen och få principerna för kristen mission. Här talas det inte om organisation, om ordförande och kassör i missionskassa och alla möjliga idéer för att nå till världen. Punkt nummer ett, det är att mission, om den ska ske här i eran vackra, i en världsdel, samma princip. Mission är kärlek, det är nummer ett. Så högt älskade Gud världen. Gud bara inte har kärlek, Bibeln säger att han är kärlek. Och kärleken, det är det största av allt. Tro, hopp och kärlek, men störst av dem är kärleken. Och Gud är personifierad in i det som är den gudomliga kärleken. Och då har vi tre ord i den grekiska grundtexten som vi kan ta med oss i det sammanhanget. Det är filé, den allmänna kärleken. Man behöver inte ens vara kristen för att ha den kärleken. Den har människan i sin egen innersta värld. Gud är kärleken som alla människor kan ha, oavsett religion, oavsett hur man har det med Gud och relationen med honom. Det ligger i det mänskliga. Såvida inte djävulen så till den grad har förstört människan så att det inte lever. Det andra är eros. Det är kärleken mellan man. Det är den gudomliga godhetenskapet där vi ska förstå att punkt nummer ett är att missionera, är att vårda, är att leva, är att ta hand om varandra. Det är Guds stora kärlek. Och det tredje, det är agape, den gudomliga kärleken. Och när den gudomliga kärleken, som är den rena kärleken, den fullkomliga kärleken, den kärlek som Gud besitter, också får prägla filé-kärleken, den allmänmänskliga, då leds vi in i Guds renhet, i Guds underbara ljus. Och när den gudomliga kärleken får prägla äktenskapets kärlek, eros, så hjälper Gud oss till ett liv tillsammans utan onödiga kriser och bråk och skilsmässor och våld. Utan då blir det den gudomliga kärleken som tar över. Nu har jag kommit till en kristen församling. Och här lever ni era liv och här har ni era gudstjänster. Och här möter ni Gud. Då möter ni den fullkomliga kärleken. Och vad Gud vill med sin kyrka, det är inte att han vill uppenbara 1000 olika moment av arbetsinsatser som vi ska göra. Det kommer sen. Först vill han berätta för oss: jag älskar dig. Och till och med Simon Petrus, som hade sagt till Jesus: om alla andra överger dig så kommer jag aldrig att göra det. Du kan lita på mig i alla lägen, kära Jesus. Han var den som svek värst av alla. För när Jesus just skulle korsfästas så kommer han in till centrala delen av Jerusalem. Och där hade man gjort en eld. Det var väl kallt, så människorna behövde stå och värma sig kanske. Och han går fram där till elden och då är det en tjänstekvinna, kallas hon för. Hon säger: jag känner igen dig du. Du var en av den där Jesus lärjungar, han som ska korsfästas. Du var en av dem du. Jag såg dig. Jag vet. Du, jag vet inte vad du pratar om, säger Simon Petrus. Hans Jesu Kristi underbara lärjunge ljög för henne. Gömde sig bakom lögner och bedrägeri. Jag känner inte den mannen, jag vet inte vad du pratar om. Så hörde hon en tuppgala. Och då gick det upp ljus för den stackars lärjungen. Jesus hade sagt: när den tuppen hörs, då har du förnekat mig 3 gånger. Då gick han ut och det var natt, så står det. Och det var inte bara nattens fysiska mörker, utan nu blev det en andlig natt för Jesu lärjunge som var hur svår som helst. Så dog Jesus. Så uppstod Jesus. Och i Johannes evangeliet 21 kapitel möts de båda. Jesus och Simon Petrus, de möts. Halleluja. Förnekaren möter honom han hade förnekat. Och precis som Jesus, precis som han hade förnekat Jesus där i natten, så möter han honom nu i den kärlek som bara hör Gud till. Mission är kärlek. Simon, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Då får du ta hand om mina får. Och det var inte något lantbruk utanför stan han skulle ta hand om de här djuren, utan det var den församling som nu skulle bildas. De medlemmarna kallas ju för får. Jag tänker inte kalla er för får, utan, men det är nu i alla fall, eller hur? Oavsett vad jag säger. För vi tillhör ju flocken, vi tillhör gruppen av de som står under Jesu Kristi underbara majestät. Och han och ingen annan är våran herde. Så kommer Jesu fråga tillbaks för en andra gång. Simon Petrus, älskar du mig? Du vet att jag har dig kär. då får du föra mina får ut på bete. Kallelsen. Uppdraget. Som en följd av Kristi kärlek kommer alltid ett uppdrag, en tjänst. Nu är han tagen på allvar trots sin synd. Så kommer frågan en tredje gång. Han hade tre gånger förnekat och nu skulle han stå tre gånger till svars. Simon Petrus, älskar du mig mer än alla de här andra? Då brast det för Simon Petrus. Han hade inget svar. Jo då, det kom ett svar om sidor. Men först var han alldeles tyst. Jesus, du vet allt. Han tog hela packen. Hela det totala misslyckandet, allt det av ångest och syndanöd som nu hade drabbat honom efter denna förfärliga synd. Han tog det i en samlad stor verklighet. Du, Jesus, vet allt. Och när vi idag möter Kristi kärlek uppenbarad i Faderns härlighet, som den här versen leder oss in i, så kan det vara nyttigt för oss att bli ordlös. Tystnaden kan hjälpa oss. Och jag har lagt märke till, jag är ju mest i pingstkyrkor, men jag är också i alla andra kyrkor. Jag är i de lutherska, i samma, om ekumen, i allt vad de heter. Jag är ju ekumen, fast jag är ju pingstpastor och inget annat, men jag tycker om att träffa de andra också. Och vet, kyrkan behöver idag möta Kristi kärlek så vi kan vara tysta en stund. Ordlös. Jag märker ibland när jag predikar att pastorer, när det blir så där andligt tyst och folk sitter och gråter och folk, då orkar man inte med tystnaden, då måste man upp och säga något. Man berättar någon anekdot för 30 år sedan, eller man berättar något viktigt möte som ska hållas, eller man berättar något annat. Det värsta är när de ska repetera min predikan. De orkar inte med tystnaden. Då frågar jag, orkar de med Kristi kärlek? För där är det inte tid att prata och bubbla på om allt onödigt, utan där är det bara att bli så djupt tagen och berörd så orden försvinner, för tillfället i alla fall. Nu har jag predikat färdigt den första punkten. Nu har jag bara tre kvar. Så ni förstår, det här blir en lång predikan. Punkt nummer två, det är att mission är att ge. Så högt älskade Gud världen att han gav. Och när himlen skulle ge någonting till jorden, så gav himlen det bästa som fanns i himlen. Gud kunde ha sagt, ja, jag kan väl ge en ängel, till och med en överängel kan jag sända ner till jorden. Men det gick inte. Det bästa skulle det vara. Det bästa var en födde son, Jesus Kristus. Halleluja. Och nu blir det en sån här fråga som ingen ska svara på till mig, utan bara till Gud. Och kanske inte idag, men om några dagar när du har bett över saken. Vad har du att ge till världen? Och vad har er församling att ge? Är det det bästa? Är det något annat? Det händer på olika håll i Sverige och ibland läser vi om det i våra kristna tidningar dessvärre. Och jag vet, för jag reser och har så mycket kontakter, att kyrkor ger inte det bästa. De ger splittring. De ger maktkamp. De ger egoism i heliga rum. Och då bryter man mot den 16:e versen här, för det får vi inte ge. Det vi ger, det har med Guds underbara kärlek att göra. Och därför behöver vi nu bli döpta i denna kärlek, för det är den heliga ande, kärlekens ande, så att vi kommer lite närmare Gud, lite djupare in i Gud, lite mäktigare berörda av Guds underbara kärlek, så att vi har något att ge till världen. Och då tänker jag på Israels barn som är 430 år var slavar i Egypten. Och de arbetade som slavar och gjorde tegel. Och de där slavdrivarna var så hårda mot dem så att betinget det bara blev svårare och svårare. De skulle göra mer och mer för varje dag och till slut klarade de inte av det. Och då blev de piskade. För att bara kunna orka med lite mer varje dag. Vilket innebar att hela folket började ropa till Gud i sina böner. Hjälp oss, vi kan inte vara kvar här. De plågar oss så mycket. Och så säger Gud till Mose när han kallar honom vid den brinnande busken. Deras, folkets böner har kommit upp inför mitt ansikte och nu måste vi göra någonting för detta. Att du ska vara redskapet att befria mitt folk från slaveriet. Då säger Gud, när själva programmet presenteras, varje husfar i varje familj ska ta ett årsgammalt felfritt lamm av hankön. Det ska slaktas under vissa givna processer. Och blodet ska ni stryka på dörrpost och dörrträ. Och inne i huset ska ni äta påskalammet. Och ni får inte äta det som ni brukar göra. För när ni ska äta er mat tar ni av era skor. Tar av er ytterplagget och ni ligger till bord som ni brukar göra. Men inte nu. Nu ska ni äta med skorna på fötterna och med vandringshanden i staven och med ytterrocken på. De skulle bara ha sina kläder runt kroppen på sig. För i natt måste ni äta påskalammet under högsta beredskap. För nu ska ni lämna slaveriet när ni äter påskalammet. Och varje husfar fick lov att ta det bästa som fanns i jorden. Och jag har ibland när jag grubblat över den texten tänkt mig in i om jag skulle varit den förstfödd där. Nu är jag ju inte jude och jag var inte där och jag bor i Sverige. Men min pappa var pastor. Han hette Bertil och han var faktiskt i Höre nere i Skåne. Men han var med mera längre upp i landet. Och jag tänker mig in i den situationen att jag hade varit den förstfödde pojken där. Då hade jag sett pappa. Han har sagt till mamma, nu måste vi ut och söka det bästa vi har i jorden. För vi älskar Ove så mycket, det är vår förstfödde son, han får inte dö i natt. Så nu måste vi bara söka vilket lamm är det bästa vi har. Och det ska vi slakta som Gud har sagt. Och pappa han hade aldrig någon keps, men han hade hatt. Jag såg att han, jag tänkte nu satt han på sig hatten och så gick han ut och sökte. Så kom han in till mamma och sa, nu har jag hittat det bästa och det ska vi offra nu. Så tänkte jag, det skulle min kära pappa ha gjort för min skull. Och nu mina vänner, måste ni höra evangeliet. Ni måste ta emot era hjärtan till förnyelse. Halleluja. Att ni sitter här och är frälsta nu och tillhör Jesus, det beror på att Gud gav det bästa himlen hade. Och hans blod göts på Golgata kors. Och då kan vi inne i huset få äta påskalammet. Och faktiskt här idag i gudstjänsten ska vi få fira nattvard. Och då är vi så nära vi kan komma den upplevelsen faktiskt. Halleluja. Nu har jag predikat färdigt punkt nummer 2. Nu är det bara 2 kvar. Vet ni vad tredje punkten är? Jo, mission. Det är att skapa tro i världen. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås. Jag har kommit till en församling där medlemmarna tror på Gud. För hade ni inte gjort det, då hade ni inte tillhört den här församlingen, kan jag tänka. Det är ju tron på Jesus som för oss samman i en rik andlig gemenskap. Och om du följer ordet tro i sina språkliga rötter, så ska du snart finna uttryck som tillit och liknande ord. Tro är alltså att lita på Gud. Halleluja. Och det är en sån här retorisk fråga som jag egentligen inte borde ställa, men jag skulle fråga ändå. Är det så att ni tror på Gud här? Ni behöver inte svara. Var tyst bara. Lyssna bara. Om ni gör det, då betyder det att ni litar på Gud. Det är det betyder. Amen. Nu ska jag berätta en historia jag själv har varit med om, så den är absolut helt sann. Vi har 9 barnbarn, Ann-Britt och jag. Och den yngste, han är 18 år. Nej, det var en annan. Nu tänkte jag på en annan. Han är 17 år, tror jag. Så det här är rätt många år sedan det jag ska berätta nu. De där pojkarna, jag var barnvakt. Och det var inga fruntimmer i huset, så vi kunde leka fritt, om jag säger så. Det var ingen som sa att vi inte fick stöka till och sådär. Utan i huset och lekte kurra gömma, och jag kastade upp han i luften. Jag tog emot honom också naturligtvis. Och så när vi lekte och var så glada båda två, så ställde jag honom på diskbänken. Och så tog jag 2 steg bakåt, så det blev en meter mellan mig och pojken. Och då såg jag på honom att han tittade ner på farmors matta som låg där på golvet, och tyckte nog att det var väldigt djupt ner till mattan, för det är väl en dryg meter ner kanske från där han stod. Han var inte någon gammal, 3-4 år kanske, jag kommer inte ihåg. Och så såg jag att det började rycka i underläppen på han, och jag kan för den fortsatta berättningen att när det rycker i underläppen på små barn, så är det ett tecken på att de börjar gråta alldeles strax. Då vet ni det nu då. Ja, det ryckte. Och då ställde jag till honom. Väl på farfar, sa jag. Sa han. Det var klara besked, det gjorde han inte. Han litade inte på mig. Då vaknade predikanten i mig. Och han är ganska lättväckt, kan jag säga. Så jag tänkte, nu behöver han en trospredikan. Så jag började predika för honom att din farfar är världens starkaste farfar. Så om du bara hoppar rätt ut i luften nu, så tar jag emot dig. Nej, sa han. Du litar väl på mig? Nej, jag gjorde han absolut inte. Inte lita på mig. Han var i ett utsatt läge. Och mina ord gjorde ingen nytta som predikan för honom. Så då visade jag honom mina muskler. Jag spände upp mina muskler, vet du, och så visade honom. Det var väl inte muskler, det var väl något annat. Men han trodde att det var muskler. Så nu väcktes han. Och jag såg då hur han böjde sig ner på diskbänken som en 100-meters löpare i startposition. Och med ett glädjetjut hoppar han, pojken hoppar rätt ut i luften. Och världens starkaste farfar tog emot honom. Ja, det var väl en överdrift, men predikanter har väl överdrivit förr. Men jag sa så i alla fall. Och så tog jag honom in mot mitt bröst och så tittade jag honom djupt i ögonen. Så frågade, du litar väl på farfar? Ja. Han hade ändrat åsikt. Mission, det är att lita på Gud. För det är att tro på Gud. Mitt lilla fina barnbarn trodde på mig hela tiden. Han trodde på mig. Han visste mitt namn. Han visste var jag bodde. Han visste vem jag var gift med, för det var hans farmor. Han visste massor om mig. Men han litade inte på mig. Och du kan vara med här på mötet som tror på Gud. Och det har du gjort i åratal. Och du läser hans ord och du ber böner till honom. Men när kriserna kommer så har du svårt att lita på den guden du tror på. Men du, tro, det är att lita på Gud. I alla livets situationer. Och jag som har predikat sedan jag var 15-16 år. Och varit ute på fältet sedan jag var 17 och jag har varit i flera församlingar som pastor. Jag skriver böcker. Jag har rest i 40 länder och predikat över hela världen. Och ändå måste jag varje dag ställa frågan. Gud, jag vill lita på dig i alla lägen. Hjälp mig genom den helige ande. Att min tro inte begränsas till en ytlig tro om din existens. Utan när det drar ihop sig i mitt liv, då litar jag på dig. Det är mission. Halleluja. Och jag tänker som så, nu känner ju inte jag er, absolut inte. Men jag tänker som så, att om er församling skulle växa i tro. Det vill säga, växa i tillit till Gud. Våga be i tillit till Gud. Skulle det ske något underbart här? Att tro på Gud, på hans existens bara, det är inte den allra högsta och största tro som finns. För det tror också de onda andarna. De tror att Gud finns. Och då är det väl inte någon höjdnivå för en kyrkas trosutveckling att bara tro att Gud existerar. Du måste komma fram till att du kan lita på den Gud som finns. Halleluja Jesus. Nu har jag predikat färdigt den tredje punkten. Nu är det bara en kvar. Är ni beredda? Den kommer nu. Mission. Det är att ge det eviga livet. Och att ta emot det eviga livet. Du förstår att det eviga livet, det ges inte till dig i dödsögonblicket. Det eviga livet får du i frälsningsögonblicket. När du kommer till Gud och bekänner dina synder och överlämnar ditt liv åt Jesus och blir hans barn, då ger han dig ett nytt liv som heter det eviga livet. Och en sådan människa kommer aldrig att förgås, så står det här. Du tillhör honom för evigt. Amen. Amen. Hoho. Hörde ni vad jag sa? Jag vet, hade jag sagt något sånt härligt i Afrika, då hade de nästan börjat dansa där i mötet. Men det är tur att inte ni gjorde i alla fall. Utan ni sitter och lyssnar istället. Ni är bärare av det eviga livet. Och nu vill jag göra dig uppmärksam på en koppling mellan första raden och sista raden i den här versen. Så älskade Gud världen.
så att världen kan få det eviga livet. Och Johannes skriver i sitt första brev, det är väl till och med det första kapitlet eller om det är det andra i alla fall, att han är försoningen för våra synder, det vill säga församlingens, våra synder. Och så och för hela världens alla synder. Det finns bara en försonare för alla ofrälsta som är försonaren för de som redan tillhör honom. För du, vi behöver leva i försoningens andliga processer hela tiden för att vara uppdaterade mot det eviga livet. Och sen kan inte jag predika så värst mycket om himlen, för jag har aldrig varit där, så jag vet inte hur det ser ut där. Andra skriver böcker om himlen, de har varit där och jag kan ju läsa de där böckerna, men även Paulus beskriver i boken här att han hade varit till himlen. Det betyder att han måste ha varit död och blivit uppväckt, för annars kan man inte komma till himlen. Det är så. Och då skriver han där att där fick jag se och höra sånt som jag inte kan berätta för människor. Och jag tänker på det när jag läser böcker av sådana som har varit i himlen, när de skriver väldigt detaljerat om himlen, att det skaver lite. För jag tror nämligen, förstår ni, att det eviga livet och himlen är så stort, så ljust, så härligt, så otroligt, så det går inte att skriva det i en bok. Här möter vi det som är top secret, hemligt. Det är bara då vi kommer dit. För då har vi lämnat den jordiska kroppen som inte kan ta emot. Då är vi en uppståndelsekropp som är skapad för himlen. Och då passar vi in där. Halleluja. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det här säger mig någonting väldigt viktigt, att hans största uppgift var inte att döma. Sen kommer den dom, det säger Bibeln tydligt och klart. Men det är inte huvuduppdraget i evangeliet, utan det är att föra människor till frälsning. Och det säger mig också att det finns ingen i församlingen som har gåvan att döma. Och ändå dömer vi så mycket. Vi dömer varandra. Pratar så illa om varandra och har färdiga, absolut färdiga åsikter utan att veta varför en människa mår dåligt eller varför någon bär sig åt eller varför det har gått sönder för någon. Var aktsam för att döma någon. Är det någon som ska bli dömd, så är det bara Herren som får göra det. Vi ska ge kärlek och vägledning. Halleluja. Halleluja. Ja, nu får jag väl sluta min predikan, för nu finns det inga fler punkter. Men som jag känner det nu, för ni har ju varit så generösa mot mig, så jag ska komma två gånger till er under våren och när det var. Så jag tror jag ska återkomma till den här texten. Det finns mer att säga om den. Och det blir spännande. Låt oss be. Tack käre Jesus. Tack att jag får känna din närvaro i det här mötet. Tack att jag får se på dina barn här att de är djupt tagna och gripna. Jag ser tårar, men jag ser också leenden. Tack att du ska ta hand om alla här, så att de förstår kärlekens absoluta betydelse i missionen till oss själva, till andra i församlingen. Gud, nu tar vi emot din kärlek genom tro. Och tack för att du sände det bästa i himlen. Hjälp oss att ge det bästa vi har till varandra och till världen. Halleluja. Tack att vi i din församling genom kristen förkunnelse ska skapa tro. För tron kommer av predikan i kraft av Guds ord. Och det eviga livet. I Jesu namn.